Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, söndagen efter nyår. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Markus i det 11:e kapitlet från den 15:e versen. De kom till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: är det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett böneshus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. När översteprästerna och de skriftlärda hörde detta, försökte de finna ett sätt att röja honom ur vägen, ty de var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Så snart det blev kväll lämnade han staden. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus har ridit in i Jerusalem. Efter en natt utanför staden går Jesus och lärjungarna tillbaka och kommer in i templet. Det första man mötte när man kom in i templet och gick genom portarna, det var liksom en saluhall med försäljning av offerdjur som får och duvor och penningväxlare. Det var ett bräkande och råmande där inne. Pengar klirrade. Det var sål av samtal och ibland upprörda röster. Man kunde ju tycka att den här försäljningen var nödvändig. Men det var förstås inte nödvändigt att ha den in i templet, i hedningarnas förgård. Och den var inte heller alltid helt ärlig. Penningväxlare kunde rigga sina vågar. Och ett får som hade köpt av försäljare på tempelplatsen gick betydligt lättare genom besiktningen än ett får som hade tagit med sig någon annanstans ifrån. Det var någonting tydligt orättfärdigt att göra hedningarnas förgård till en plats där man tjänade pengar på de som kommit för att offra och tillbe. Ja, att överhuvudtaget göra platsen till någonting annat än den var avsedd för. Även om allt skulle gått hederligt till. Men det går ju ändå att motivera med fromma argument. När Gud hade befallt att man skulle bygga templet så hade han ett bestämt syfte med det. Templet skulle vara en plats för tillbedjan. En plats dit alla människor kunde gå för att möta Gud. Där visade Gud i bilder hur han försonas med oss människor genom de blodiga syndoffren som frambars. Det var den plats där Gud uppenbarade sin helighet och sin nåd. På profeten Jeremias tid hade folket funnit en trygghet i att Guds fysiska tempel stod mitt ibland dem. Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott, säger Jeremia. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. Sen kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade, för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Ser jag själv sett det, säger Herren. Nej, närvaron av det fysiska templet var inte det som räddade dem. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, hade Jeremia sagt strax innan. Det fysiska templet vittnade ju om någonting annat som folket skulle ta till sig. Det skulle hjälpa dem att lära känna Gud, den helige. De gick till templet med offerdjur och såg blodet från djuret som utgöts istället för deras eget blod. Det var min synd som förtjänade detta. Det var mitt blod som skulle ha utgjutits. Jag står inför den helige guden, fast jag själv är oren. Nu hade man istället gjort templet till en mänsklig plats i ordets negativa betydelse. Det blev inte en plats där man visade vördnad för Guds helighet, där man visade respekt för syftet med Guds tempel. Naturligtvis var det många som kom till templet med vördnad för Gud, men själva templet som sådant hade gjorts om så att när man kom innanför portarna så möttes man av handel och prutande, för att inte tala om de oärliga affärer som förekom. Det var mänskliga angelägenheter och inte Guds helighet som mötte besökaren. Jesus hade redan tidigare renat templet. Då hade hans lärjungar påminnt om orden: iver för ditt hus ska förtära mig. Jesus hade själv stannat kvar i templet när han varit där under en högtid som 12-åring och då förklarat att han måste vara i det som är min faders. Jesus visste vad templet var. Att fadern valt denna plats för att uppenbara sig på och för att helga och rena folket. Också Jesus hade burits fram i templet inför Herren när han var 40 dagar gammal. Han som själv var helig hade helgats enligt lagen för att uppfylla allt som står skrivet. Han som är helig hade hedrat templet och värnat om dess helighet. Men folkets ledare hade varken hållit fast vid gamla förbundets skrifter eller lyssnat till Jesus. De hade fortfarande sin trygghet i det yttre. Gud har gett oss landet och templet, lagen och omskärelsen. Allt detta som vittnade om hur Gud skulle frälsa, men i sig självt inte frälste. I templet avbildades Guds frälsning på ett förunderligt sätt. En gång om året gick översteprästen in i det allra heligaste med offerblod från en bock och en tjur. Sen la översteprästen händerna på huvudet på en annan bock och bekände folkets synder. Och denna bock blev sedan utriven i öknen. Folket skulle denna dag inte göra något. De skulle fasta och inte utföra något arbete. Det gav en tydlig bild på hur försoningen åstadkoms utan att vi på något sätt gör någonting. Den sker utanför oss. Blodet utgjuts. Synden sänds ut i öknen medan vi är passiva. Det enda folket gjorde var att sörja sina synder, vilket fastan var ett uttryck för. En sorg som inte gjorde att försoningen blev verklig, men som hjälpte folket att förstå och tänka på vad försoningen var till för. Just dessa mina synder som jag nu påminns om, de sonas idag. Templet skulle påminna om allt detta. När Jesus nu kommer in i templet så påminner verksamheten där varken om Guds helighet och sorgen över synden eller om Guds nåd och glädjen över förlåtelsen. I början av sin verksamhet renade Jesus templet och sa: gör inte min faders hus till en saluhall. Det var en kallelse till omvändelse. Nu använder han profeten Jeremias ord och säger att de gjort det till ett rövarnäste. En plats där rövarna sitter säkert och kan dela sitt byte. Motsatsen till vad Gud hade avsett med templet. En plats där rövarens synd straffas, men rövaren själv får gå tillbaka renad och förlåten. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det är ett allvarligare ord denna gång än förra gången. Inte bara för att rövarnäste är strängare än saluhall, utan också på grund av varifrån orden är hämtade. Profeten Jeremia, den gråtande profeten, fick se Jerusalem intas och templet förstöras. Redan i samma sammanhang som ordet om rövarnästet står, så varnar Gud folket och uppmanar dem att se på en annan straffdom. Där helgedomen tidigare hade stått, i Silo, där var det nu öde. Nu väntade samma dom templet i Jerusalem. Jesu åhörare, åtminstone de skriftlärda, kan inte ha undgått att se sambandet. Templet i Jerusalem hade förfelat sitt syfte. De styrade hade vanhelgat det och nu väntade domen. Samtidigt kan templet i Guds plan inte förfela sitt syfte. De hade vittnat om Guds helhet och Guds nåd för alla som inte lät sig förledas av distraktionerna. De hade tjänat som förebild och hade snart uppfyllt sitt syfte. För nu var verkligheten här. Inom en vecka skulle det fullkomliga offret ha utförts och förlåten i templet skulle rämna. Folkets synd skulle läggas på honom som utgjort sitt eget blod utanför stadens murar. Dit hade deras synd blivit sänd. Där hade hela världens synd blivit lagd. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Templet var till för alla folk. Det förebildade hela världens försoning. Det ställe från Jesaja som Jesus citerar betonar just att det gäller alla människor. Främlingen lyfts fram på ett särskilt sätt. Likaså är nyckeln, han som enligt Mose lag inte fick vara del av församlingen. Den främling som har slutit med Herren ska inte säga, säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska en nyckeln säga, jag är ett förtorkat träd. Nej, de som tog tillvara Guds förbund, de som höll sig till hans ord, de skulle Herren ta emot. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, säger Jesaja och fortsätter. Så säger Herren, Herren, han som samlar de fördrivna av Israel. Ännu fler ska samla till honom, till hans församling. Men när templet görs om till någonting som det inte är, då utestängs de som behöver det bäst. När det inte är en plats där Gud uppenbarar sin helighet, då förskräcks inte syndaren så att han ångrar sig och vänder om. När templet inte förkunnar Guds nåd genom blodet som talar om att Guds vrede är stillad, då får den ångrande syndaren som sett sig fördömd på grund av sin synd ingen tröst. Och särskilt de som redan är utanför, främlingen och enöcken, eller de som kanske skäms inför människor eller på annat sätt känner det svårt att vara en del av gemenskapen. De kan vara de första som märker det påtagligt när förskjutningen sker. Från Guds lag som fördömer oss alla och Guds förlåtelse som är lika för oss alla till mänskliga aktiviteter. På ett sätt sänker man tröskeln när man flyttar fokus på detta sätt. Den som inte vill erkänna sin synd känner sig inte hemma i templet när det tjänar sitt verkliga syfte. Vi kan förstå hur det var också på Luthers tid när människor kunde köpa brev som intygade att helgonens goda gärningar hade betalat för deras synder. Också den som ville fortsätta att leva i synd, som inte såg allvarligt i sitt sätt att leva, kunde bara betala och leva vidare som vanligt. Och samtidigt stängde man ute de som inte hade råd att betala. Vilket var till deras bästa, för då kunde de inte bedra sig på detta sätt. Också vi riskerar att göra om kyrkan eller det kristna livet till någonting som det inte är. Att flytta betoningen från Guds ord som talar om hans heliga lag och dom över synden. Och som talar om hans heliga evangelium. Att all synd är överstruken och förlåten. Att alla människor och alla folk har fritt tillträde till Gud. Vi måste vara vaksamma med våra falska tryggheter. Bedömer jag mitt liv efter någonting annat än Guds lag, då är jag på väg bort. Om jag inte låter Guds lag döma min synd och vägleda mitt liv, då kommer jag snart inte heller att sörja över min synd och se nyttan i Kristi försoning. Det är en ganska uppenbar falsk säkerhet om man tänker att man har det rätt ställt med Gud för att man skänker pengar till kyrkan. Men också att man går till kyrkan kan bli en falsk säkerhet. Det är inte att jag kommer hit utan vad jag hör som styrker min tro att jag bevaras som ett Guds barn. Det är i Guds löften vi har vår trygghet. Gud som inte kan ljuga. Det var inte med förgängliga ting med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Många på Jesu tid hade sin trygghet i templet. Det tempel som revs 40 år senare, efter att det spelat ut sin roll som förebild. Han som själv uppenbarade Guds helhet och Guds förlåtelse. Han som själv bar Guds straff för att skänka oss fred med Gud. Han fullgjorde sitt verk mindre än en vecka efter denna rening av templet. Vände folket och blickarna från templet och till korset och insåg sin synd. Vissa gjorde det, och de fick höra att också de hade sina synder förlåtna genom detta kors. Ty er gäller löftet, och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Templet idag, det är inte det som revs för snart 2000 år sedan, där resterna stod kvar i Jerusalem. Templet är där Gud bor, Guds barn, Guds församling. Vi är Guds tempel. Vad ska då vi göra för att rena oss som Guds tempel? Aposteln skriver: rensa bort den gamla surdegen, för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Vår ondska måste avslöjas. Vi måste låta Gud avlägsna den. Varje dag. Han har ju gjort oss till sitt tempel. Han kommer också att fortsätta att rena sitt tempel. Vi ska fortsätta att ångra våra synder och tro evangelium. Det sker inte på något annat sätt än att vi håller fast vid Guds ord. Vi har varandra så att vi påminner varandra om att vi alla är lika. Guds lag har dömt oss alla. Kristi kors har burit allas vår synd. Vi har ordet och sakramenten som försäkrar oss om att Kristus verkligen kom för just oss. Och genom kyrkoåret får Guds olika välgärningar för oss lyftas fram, så att vi ser att de täcker verkligen allt. Kristus blev människa i vårt ställe. Han tog på sig våra synder, och Gud utgöt sin ande över hela sitt folk. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Låt oss därför lyssna till aposteln Petrus uppmaning, som gäller oss och som visar att Gud kallar på dem som förut inte var hans folk. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så fortsätter Jesus att bygga sitt tempel och att rena oss från all synd, genom att vi tar emot och tror hans ord, som dömer vår synd och förlåter vår synd. Vi ber att Herren ska fortsätta sitt verk i oss och med oss också detta nya år. Amen.